är ni hjärtligt välkomna. Alltså jag blir jätteglad när jag ser. Alltså det är liksom extra hedrande när man ska anordna ett seminarium klockan 5 på eftermiddagen. Alla borde vara hungriga, trötta, vill gå hem och bara gräva ner sig. Men istället så kommer ni hit till ett seminarium som vi i Forum för feministisk forskning anordnar. Och när man kommer hit och ser att det står folk utanför redan innan, då känns det ju verkligen extra, extra kul. Och jag heter Linn Sandberg och är ordförande i Forum för feministisk forskning tillsammans med Karin Gunnarsson som sitter där. Vi är en förening som har funnits sedan 1978-79, där vi det årsskiftet. Och hette då Forum för kvinnliga forskare, gud det här borde jag veta, kvinnliga forskare. Och har sedan ungefär 10 år tillbaks haft namnet Forum för feministisk forskning i Stockholm. Och jag inser nu att av tillgänglighetsskäl så skulle vi egentligen kanske haft mikrofonen när det är så pass stort rum också. Men skrik till och ropa om det så att ni inte hör någonting som deltagarna säger eller någonting som jag säger. Så att vi har chansen att kunna följa med i diskussionen så mycket som möjligt. Det här samtalet är en del av den tvärvetenskapliga seminarieserie som Forum har anordnat sedan nu är det snart 5 år. Det är 2011 som började den här seminarieserien. Och det brukar involvera inbjudna gäster som presenterar aktuell forskning. Doktorander som pratar om sina pågående forskningsprojekt. Men idag så är det lite speciellt, för idag har jag tagit initiativet till att ordna ett panelsamtal. För jag tycker att det verkar väldigt spännande att höra flera olika röster på det här området som vi ska prata om idag. Och just när det är queer theory, funktionalitet och funktionsfullkomlighet och sådana typer av frågor i den feministiska forskningen, i akademin generellt. Jag känner mig också väldigt, väldigt glad för de gäster som jag lyckats bjuda in. För min tanke, alltså om jag ska säga lite mer om min egen bakgrund så har jag inte egentligen direkt hållit på med den här forskningen. För jag är äldre forskare. Jag är doktor i genusvetenskap och har hållit på med äldre. Men där kommer ju liksom de här frågorna också att komma in väldigt mycket. Och just nu så håller jag på med ett projekt som handlar om Alzheimers sjukdom och genus och sexualitet. Så det här, man får göra så liksom att man anordnar de grejer man vill lyssna på. Och jag själv tycker att det skulle vara väldigt spännande att lyssna på de här personerna. Just för att jag håller på med demensforskning. Och tycker väl kanske att just när det gäller demens och sådär så har det kanske inte diskuterats varken så mycket i genusforskningen eller inom kritisk handikappforskning. Så de här olika områdena kanske inte alla gånger möts. Och jag tänker att jag kanske kommer att säga någonting också i samtalet just om de typerna av bryggor. Men gästerna som vi har här idag i panelen är väldigt spännande just för att de har bakgrund både i liksom aktivistisk organisationsarbete och i akademisk skrivande och forskande. Så att jag vill hjärtligt välkomna Kristin Bylund, Johan Nyberg och Don Kulik hit idag. Och jag insåg när jag började formulera det här liksom att så här, för mig så var det ganska självklart att så här, creep theory var ett begrepp som just, ja men det var det sättet som man kunde närma sig ett normkritiskt sätt på funktion, på funktionsfullkomlighet och diskutera just ja, men på samma sätt som queer-teorin har vänt blicken mot heterosexualiteten och normalitet när det gäller sexualitet så var queer theory för mig ett sätt att ja, men fundera runt ja, men normer runt funktionalitet. Men sen när jag liksom började läsa och lyssna lite på det som de har skrivit om i sin senaste bok så insåg jag att det är inte så självklart att queer theory är det enda sättet att närma sig det här. Jag tänker att titeln för dagen just att vi ska prata om queer theory kommer ju också då delvis bli kanske att diskutera användbarheten av det här begreppet. Och några av er som är här idag har kanske varit delaktiga i LYT-seminariet som anordnades under 2000-talet här på Stockholms universitet. Som just var de deltagarna som, bland annat Peter som sitter här, var alltså ett gäng forskare och aktivister som var intresserade av att ja, men diskutera kritiska perspektiv på funktionalitet och introducera tankarna om queer theory i ett svensk kontext. Och det som har kommit ut av det här seminariet som jag ser till exempel är ju ett specialnummer av vetenskapliga tidskriften Landa Nordica som är en sexualitetstidskrift. Och inte minst kan man säga delvis att den här boken som de har skrivit tillsammans med Jens Stryström också är ett resultat av de samtal som har pågått i Sverige runt just group theory. Så att när jag började fundera på det här så tänkte jag att det här samtalet har ju pågått nu och det har gått en hel del tid. Och vad är det egentligen som händer då i Sverige idag? Och då tänkte jag att vi bjuder in de här personerna för att ha det här samtalet. För att man kan ju tycka att livsseminariet, jag vet inte om det började 2005 eller tidigare kanske?
Ja, 2005-2004.
Ja, precis. Så det är ju ungefär 10 år sedan och då är det ju lite intressant just att fråga sig vad har hänt liksom på 10 år? Har det hänt någonting liksom sådär? Så det är liksom sådana saker som jag tänkte att vi skulle kunna diskutera idag. Och eftersom ni är många här som är väldigt engagerade, ni har massa kunskaper, så hoppas jag också att det ska finnas möjlighet att vi ska kunna involvera publiken med frågor. Jag har tagit upp några frågor från Facebook redan som jag tänkte att vi skulle försöka introducera i samtalet. Så att om det är så att ni har någon fråga så stig upp handen så försöker jag liksom passa in i den mån som det går i samtalet. Men om jag ska kort, för jag tänkte så här, att upplägget som jag tänker mig är att jag nu introducerar dem lite kort. Sen får ni introducera er själva och berätta lite om vad jag skrivit att ni ska prata om. Ja, ni ska prata om vad ni sysslat med, hur ert engagemang ser ut runt funktionalitet och funktionsfullkomlighet, aktivistiskt och akademiskt. Och hur ni så att säga anländer till de här frågorna. Vad liksom så här, hur kommer det så att man liksom börjar arbeta med just de här frågorna? Och sen så tänkte jag väl också att ni kanske kan börja säga någonting lite kort om hur ni tycker att ställningen är för frågor om funktionalitet och funktion inom forskning och akademi idag. Och då har jag skrivit till er liksom inom genusforskning och mer intersektionell och normkritisk forskning, men det är naturligtvis måste väl också ses i relation till akademisk forskning generellt. Sådär. Men för att presentera er så här längst bort så sitter Kristin Bylund och du är normkritisk metodutvecklare knuten till den svenska Independent Living-rörelsen. Du är skribent, du har bland annat en blogg till exempel som du skriver på och du är masterstudent i genusvetenskap med inriktning på kritiska funktionalitetsstudier. Du är även styrelsemedlem i Forum för feministisk forskning så att vi är ju också väldigt glada att du har Kristin som en grym person i vår styrelse. Och du var med i ett panelsamtal som vi hade i lördags på Feministiskt Forum där vi diskuterade också vilka kroppar och röster som plats i akademin. Så jag tänker att delvis saker som du tog upp där kanske kommer att återaktualiseras i det här samtalet också, tänker jag mig. Sen har vi Johanna Nyberg som är master i genusvetenskap från Södertörns högskola och du har skrivit en masteruppsats om kärlek, sexualitet och relationer med bland personer med kognitiva funktionsvariationer på en daglig verksamhet. Ja, jag har handlat den här uppsatsen så I should know. Och du jobbar också nu på en daglig verksamhet som omsorgsassistent, deltid och utöver det så är du även en del av funkisprojektet som RFSL håller i som du kommer kunna berätta lite mer om. Och sen här närmast mig har vi Don Kulik som är professor i social antropologi vid University of Chicago. Och som just nu är aktuell med den här boken tillsammans med historikern Jens Rydström. Och den heter Loneliness and its Opposite. Sex, Disability and the Ethics of Engagement. En mycket spännande bok. Och Don, du är också på väg till Sverige för att Don har fått ett fantastiskt stort forskningsprojekt på 80 miljoner som ska handla om sårbarhet som ska engagera en mängd olika svenska forskare. Du ska vara på Uppsala universitet på sociala antropologi. Så att jag önskar er hjärtligt välkomna och jag vill också säga en sak till. Att om ni tycker att det här är ett spännande seminarium så vill jag säga det att Forum för feministisk forskning är en ideell förening som bygger på medlemmarnas betalningsvilja helt enkelt. Det kostar 100 kronor om året att vara med och det möjliggör för oss väldigt, väldigt mycket att vi kan anordna sådana här typer av seminarier. Så att om ni tycker att det här och andra grejer som vi gör är bra så har jag skickat runt och för er som inte har fått så finns det fler här upplysningar om hur man blir medlem. Det går till exempel att swisha oss på en gång så att man blir medlem så att vi kan fortsätta göra grymma grejer.
kan du lägga ut det också i eventet så vi som inte kan läsa det där kan...
Ja, det ska jag göra. Bra. Då så, då tänkte jag be först Kristin börja berätta lite om dig själv och...
Ja, hur anlände jag till robotkultur? Jag tänker att det handlar inte så mycket om intresse utan om nödvändighet. Att jag är i botten HBTQ-aktivist men kände mig som personen avbrytande från konservation aldrig riktigt representerad eller inkluderad i HBTQ-frågor och kom via mest amerikansk klipp-aktivist och amerikansk disability studies i kontakt med klipp som identitetsposition eller politiserad identitet först och började läsa. Hade börjat läsa etnologi här men var mest intresserad av klass och smak och konsumtion i början. Och tänkte att jag skulle läsa en termin handikappvetenskap i Örebro på distans. Och tänkte så här, det här blir nog som disability studies i USA. Det här kommer bli spännande. Sen gick jag den här kursen och bara, det här är ingenting av vad jag har fått lära mig i de amerikanska texterna. Vad är det här för någonting överhuvudtaget? Och ungefär samtidigt så kom jag till klippteorin och skrev min kandidatuppsats i etnologi om möjliga identitetspositioner för personer med normbrytande funktionalitet. Det heter mellanhjälte och vårdpaket. Jag tycker att den definitionen gäller fortfarande, men det inte hänt så mycket där. Och gick väl sen vidare för att jag tänkte att det fanns inte så många personer som var aktiva forskare i funktionalitetsfältet som själva levde med normbrytande funktionalitet på olika sätt, så att jag skrev också min kandidatuppsats i genusvetenskap om funktionalitetsfrågor och passering. Den handlar om personer med NPF-diagnoser och deras möjlighet till passering och kopplade också ihop mycket transteori och teori kring funktionalitet och teori. Och har också diskuterat mycket av det, tänker jag, kroppslighet och sexualitet och görande av olika typer av funktionalitet och kön. Och hur det kan hänga ihop och framförallt kanske olika typer av medicinska processer eller definitioner som ibland kan vara likartade för personer som är transpersoner och personer som har någon brytande funktionalitet. Var det någonting annat som låg med i den
frågan? Ja, men du kan kanske säga någonting också om hur du tycker att ställningen är för frågor om funktionalitet. För du har ju läst genusvetenskap, så du har ju liksom...
Ja, jag tycker att den är intresset för funktionalitet är mycket större nu än vad det var bara för några år sedan. Det känns också som en trendig grej att det är så här, ja men vi har intresserat oss för massa andra typer av normbrott och funktionalitet. Man, det är också lite så att man slänger med det lite i några massa olika sammanhang. Så. Men jag tänker att jag var ganska ensam om att vilja diskutera på funktionalitetsfrågor och skriva om funktionalitet i genusvetenskapligt perspektiv. Och att det också handlar om att motivera så här, funktionalitetens relevans i genusvetenskaplig forskning. Och det känner jag är lite så här, ja jag kan ju förstå att man kanske behöver göra det, men jag tänker att det handlar också om att det är att diskutera liksom görandet av kön i relation med görandet av funktionalitet, men också att det handlar om kroppslighet generellt. Och jag tänker att just i genusvetenskapen så finns de möjligheterna för mig i den samtida akademin i Sverige idag att diskutera liksom funktionalitet som en förlängning i att diskutera andra typer av kroppslighet eller görande av kroppsliga liksom kategorier på ett kritiskt sätt.
Tack.
Jag anlände till klippteorin. Det är en fråga. Jag anlände till frågor om funktionalitet och klippteorin genom mitt jobb från början. Jag jobbade jobbade på ett gruppboende och även inom daglig verksamhet. gick runt på jobbet och kände att det fanns så otroligt mycket olika makthierarkier och brist på kunskap kring sexualitet framförallt. Och jag hade läst genusvetenskap tidigare, så då såg jag väl någonstans en väg där jag skulle kunna få liksom verkligen ta mig an det. Och där jag hade möjlighet att göra det helt enkelt. Så då började jag läste jag vidare här på SU och skrev min kandidatuppsats i genus här. Och då intervjuade jag personal på elevhem för ungdomar med erfarenhet av normbrytande kognitiv funktionsvariation. Och det gjorde att jag ville göra det mera, alltså fortsätta och ta reda på mer, och att det kändes så otillräckligt att prata med fortfarande personer som jobbar med och inte med de personerna som bodde eller som jobbar på daglig verksamhet. Och sen så skrev jag min kandidatuppsats på, master på Södertörn, som Linn också sa förut. Och det har väl hela tiden, att gå in i akademin har varit ett sätt att få också vara aktivistisk, att driva fram hela tiden frågor också, där jag sett att det har saknats kunskap verkligen. Ja, och det ledde också fram till att projektet på Funkis, alltså på RFSL, Funkisprojektet, kom till. En av anledningarna. Vilket jag känns bra att det liksom har lett fram till någonting konkret också.
Kan du säga någonting mer om vad ni gör i Funkisprojektet?
Ja, vi gör många olika saker. Vi internutbildar RFSL i tillgänglighet och frågor om funktion. Eller vi gör inte det, men vi bjuder in andra som gör det. Till exempel Kristin har varit. Sen tar vi fram ett metodmaterial och en utbildning till LSS-personal, där vi pratar om normkritiskt utbildningsmaterial. Och också ett normkritiskt utbildningsmaterial som riktar sig till funktionshinderorganisationer. Och sen har vi nu till hösten kommer vi att starta social träffverksamhet för HBTQ-personer som också har erfarenhet av normbrytande kognitiv funktionsvariation. Ja.
Mm. Tack.
Tack. Jag kom till det här fältet för att jag hörde ett föredrag, och det är precis, alltså det är just det här exemplet som vi öppnade den här boken som heter Loneliness and its Opposite, alltså ensamhet och dess motsats. Och jag ska säga att det refererar till, det är en jämförande studie mellan Danmark och Sverige, och ensamhet refererar till Sverige och dess motsats i Danmark. Jag kom till det här ämnet därför att jag hörde ett föredrag som någon i Malmö som jobbar som en rådgivare till människor med funktionsnedsättningar. Och då berättade han, jag bara råkade gå på en föreläsning för att jag visste vem det var. Och jag visste ingenting om ämnet. Och så berättade han någonting som rörde mig på ett sätt som jag inte hade väntat. Och det var att han berättade om en kvinna som hade varit i en olycka och som blev förlamad och var i 30 års ålder. Och 10 år efter det att hon har blivit förlamad så kommer hon in till honom med ett problem. Och så säger jag, hon kommer in och jag har ett problem som jag behöver hjälp med. Jag har varit problemet, säger han. Och då säger han att jag har upptäckt nyligen att när mina hjälpare lyfter mig för att ta mig till badet, att jag får orgasm. Och så säger han, what's the problem? Alltså, vad är problemet? Det låter jättetrevligt. Och då så säger hon, några av dem har märkt att jag blev upphetsad av detta. Och då har de slutat att lyfta mig. De vägrar att göra det. Och han berättade detta. Och då berättade han liksom vad han sa och vad han gjorde. Och det, hans svar tyckte jag var så... Alltså han bara var på besök och han kunde inte ingripa på något sätt. Så han skulle ge henne något slags råd för att liksom försöka hjälpa henne. Och då sa han det här fantastiska att ja, nästa gång det sker, låtsas att du inte får orgasm. Hur man nu gör det. Och det var det rådet. Och jag tänkte liksom, jag satt och tänkte, nej men vänta. Så det finns en hel grupp av människor som den svenska staten betalar för att hjälpa och stödja människor med funktionsnedsättningar. Samma grupp av människor hindrar dem från att ha sexuella upplevelser. Och det tänkte jag, det där är någonting allvarligt. Det där är någonting som ingen vet om. Det där är någonting som folk inte känner till. Och det där är dessutom en fråga om social rättvisa. Inte så mycket om rättigheter, för att som vi alla vet, som vi har den som har pratat om funktionsnedsättning eller funktionshinder och sexualitet vet att i Sverige så fort man reser frågan så får man svaret sex är ingen rättighet. Sex är ingen rättighet. Så hur kan man tala om det här som en fråga om social rättvisa som inte bara berör folk med funktionsnedsättningar men som berör alla, berör oss alla. Så jag kom in i frågan på det där väldigt praktiska sättet. Och då började jag läsa, och då eftersom jag har jobbat med queer teori i gud vet hur många år nu, alltså sen det började komma i början av 90-talet, så tänkte jag liksom att jag kommer att få någon slags teoretisk inriktning från queer teori och sen från crypt teori som ju är ett barn till queer teori. Och så läste jag queer teori och crypt teori, fick nada, ingenting ur det. Därför att jag upptäckte rätt fort att crypt-teori, liksom queer-teori, är inte särskilt intresserad av hur folk har det i sina vardagliga liv. Man är väldigt intresserad av vad folk, om man talar om crypt-teori, vad folk med funktionsnedsättningar kan lära oss om till exempel funktionalitet, om till exempel olika kroppar, om till exempel rymd. Om till exempel normalitet. Vad kan de lära oss om detta? Och ju mer jag tänkte på det så tänkte jag, varför har människor med funktionsnedsättningar ett ansvar att lära någon någonting? Varför ska de lära oss någonting? Och jag upptäckte att det som är queer theory engagerar sig i människor med funktionsnedsättningar för just det där, mest för att, jag menar det är inte så att säga att det inte finns jättebra saker, det finns jättebra saker. Men i grund och botten så handlar det om vad folk med funktionsnedsättningar betyder i samhället. Vad de kan lära oss om samhället, om kultur, om kroppen och så vidare. Och det som jag upptäckte är att det är väldigt få studier som engagerar sig direkt med människor med funktionsnedsättningar, framför allt med människor med väldigt grava funktionsnedsättningar som kanske inte har ett verbalt språk, som är beroende av folk som hjälper dem. Och då bestämde jag mig för att jag skulle studera just de människorna. Så jag bodde i tre gruppboenden i Danmark. För att ta reda på hur det är just med sexualitet. Jag är intresserad av sexualitet. Och varför är jag intresserad av sexualitet? Det är för att sexualitet är grunden till att vara vuxen i vårt samhälle. Skillnaden mellan att vara barn och vuxen beror väldigt mycket på sexuellt självbestämmande. Är du barn så kan du inte välja vem du ska ha sex med eller om du ska ha sex. Är du vuxen så är det precis det du ska välja. Det är skiljelinjen mellan att vara barn och vara vuxen. Och sen dessutom i i disability studies så finns det folk, jag ska bara citera en amerikansk författare som heter Ann Finger som har skrivit om människor med funktionsnedsättningar. Sexuality is often the source of our deepest oppression. It is also often the source of our deepest pain. Så detta är någonting som alltså disability rights handicaporganisationer egentligen har väldigt svårt att ta i. Därför att man menar, inte helt utan anledning, att det här med sexualitet, det kan vi vänta med. Det kan vi vänta med. Vi kan liksom, bara vi får jobb, vi får tillgång till den offentliga sfären, vi får det och det och det, då kommer vi till sexualitet. Men det som man ser mycket i litteraturen, i andra olika människors erfarenheter, det är att sexualitet, det är inte en liten krusidull. Det är centralt för hur man uppfattar sig som människa. Och varför det ska vara så konstigt förstår jag inte, för att var och en av oss tycker att det är centralt i hur vi uppfattar oss som människor. Men av olika historiska och sociala och kulturella anledningar, så just den biten, just den delen av en värdig vuxen, ett värdigt vuxet liv, det har kommit bort när man pratar om människor med funktionsnedsättningar. Så mitt engagemang i den här frågan handlar väldigt mycket om social rättvisa. Vi har en grupp i människor, vuxna människor i Sverige, som inte får tillgång till det som människor som inte har funktionsnedsättningar tar för givet. Att de ska kunna ha sex om de vill. Har du en grav funktionsnedsättning i Sverige så är du aktivt hindrad från att ha sex, upptäckte jag. Och detta är någonting som berör inte bara människor med funktionsnedsättning, det berör oss alla. Det berör alla. Och det är det som är min ingångspunkt i det här. Sen när det gäller kripteori om situationen idag, jag håller med Kristin att det har blivit lite trendigt nu att prata om liksom funkis och lite handicap och lite disability och sådär. Risken är att det stannar där. Jag tror att risken är att disability studies uppfattas av många som antingen att det handlar om lite medicinsk rehabilitering, och jag utgår från att det var det som hände i Örebro, att det var mycket rehabilitering. Eller så är det en aktivistgrej. Att de som sysslar med det här antingen själva måste ha en funktionsnedsättning, för om man inte har det, då ska man inte syssla med det. Då blir det en identitetsö. Eller så handlar det om rehabilitering. Och jag tycker att om det här ska bli någonting så måste man förmedla att detta berör oss alla. Inte för att jag kan också bli drabbad av en stroke eller bli överkörd av en buss. Inte av den anledningen. Utan att vi lever i en värld tillsammans och att de orättvisor som drabbar människor med funktionsnedsättningar angår mig. De är viktiga för mig även om jag inte har en funktionsnedsättning ännu. Jag kommer bli gammal, så det händer andra saker. Så det är min
inkomstport. Du har ju liksom redan letat av ganska liksom tydliga statements om hur du ser på fältet, så då tycker jag att det vore ganska spännande. Jag har ju pratat lite med Kristin och Hanna innan också, just om när du säger till exempel att din syn på CRIP som inte är involverad människors erfarenheter till exempel, och du skriver även ni skriver i er bok att ni tycker att det är de röststarka personerna som röststarka funkisar då som på något sätt får representera CRIP, och det är därför som du är så kritisk mot den teori. Jag skulle gärna vilja höra då vad Kristin och Johanna, hur tänker ni om CRIP-teorins användbarhet, och vad är möjligheterna och vad är problemen som ni ser?
Jag tänker att det finns några saker som jag vill lyfta upp också från det du har berättat om din forskning, att jag tänker att i det exemplet som var katalysatorn till hela din bok, så tänker jag att det också handlar om kommunikation med sina assistenter på något vis. Att det aktualiseras också en så här otalbarhet kring sexualiteten i den situationen, och att om man hade kommunicerat kring kroppslighet och sexualitet och fått möjlighet till det, så kanske inte ens assistent hade fått panik och slutat om man hade fått orgasm någon gång. Så jag tänker att CRIP-teorin för mig är användbar för att den just diskuterar liksom abstrakta maktordningar. Det är bra. Abstrakta maktordningar och kategorisering. Så. Och att för mig har den teorin, det teoriverket, varit jätte användbart, både som aktivist, att få se ganska tydligt så här, att det handlar om att strukturera en typ av maktrealitet och en typ av diskursiv liksom bas utifrån en en kategorisering och att jag tänker att det handlar mindre om att jag som person med normbruten funktionalitet ska lära något slags funktionsfullkomligt oss en typ av eller någon slags så att olika lärdomar, utan att det handlar om att få en kritisk syn på olika strukturer som hindrar mig och varför de är diskutivt uppbyggda och hur det hänger ihop med kön och klass och etnicitet och så. Så jag tänker att det för mig handlar om att diskutera kategorisering och att det därför blir användbart i en kritisk genusvetenskaplig synvinkel. Så. Sen tänker jag att man måste sätta ihop det med andra typer av förståelser av funktionalitet i ett liksom disability studies eller handikappvetenskapligt ramverk för att det ska ge någon, alltså att det ska bli möjligt att applicera liksom i en levd verklighet på något vis. Att jag tänker att det handlar om att koppla den kategoriseringen som, eller synen på funktionalitet som kategorisering och den normbrytande funktionaliteten som ett utslag av normer om funktionsfullkomlighet måste man sätta ihop med kanske den sociala modellens förståelse av miljöns betydelse för kategorisering och att det blir ett cirkelresonemang där kategoriseringen i sig ger en miljö eller en diskursiv verklighet som utövar kategorisering hela tiden, så tänker jag. Och jag tänker att där är en del av problematiken för mig kanske att man måste prata också om materialitet på olika sätt och materialitetens olika budskap. Alltså det finns en amerikansk disability-forskare som heter Cherney som pratar om funktionsfullkomlighetens retorik. Att när man kommer in i ett rum utan hörselslinga till exempel så är det tydligt att man har tänkt att det är inga personer som har nedsatt hörsel eller döva ska vara där och att det finns också ganska så här ikoniska byggnader i vårt samhälle. Jag brukar tänka på konserthustrappan vid Hötorget som är så här, på sommaren kan man vara och ta sin glass på där. Men att om man går förbi den och har en använder rullstol eller rullator så fattar man ju vem som ska vara där och inte. Och det är ju en typ av fullkomlighetens symbolik som hela tiden signaleras i det materiella. Så det har jag tänkt. Sen tänker jag att det handlar liksom, vi ska se, att för mig är Ekert-teorin och McRuerts tankar om liksom superklippen som identitet också jätteanvändbara i att liksom diskutera just kanske varför de här resursstarka positionerna finns, varför de tar sig uttryck på det här viset i fält som rör funktionalitet och också liksom att det handlar om fältets utformning. Vi pratade om det lite innan också. För att kunna komma hit och sitta i den här panelen och prata så måste jag kunna passera. Framförallt kognitivt som en person som är funktionsfullkomlig men också fysiskt. Att man måste liksom kunna assimilera sig i en funktionsfullkomlig akademi för att få plats att tala. Och det ger ju olika förutsättningar, tänker jag. Men jag tänker också att superklipp-positionen är en jätteviktig position för att liksom kritiskt kunna granska också de diskursiva förutsättningar som läggs på personer med normbruten funktionalitet. Att det är liksom antingen hjälper narrativet eller inget som man erbjuds. Det tänker jag gäller liksom över ett ganska brett spektrum. Så. Mm.
Mm. Jag behöver få frågan upprepad för mig.
jag tänker på att de var ju liksom lite mer kritiskt till användbarheten i Kump Theory för att det av orsakerna till exempel att det är röststarka clips som dominerar den, men även av våra andra invändningar. Jag har glömt bort den.
Ja, men jag är tillbaka.
Ja, bra.
det är inte en tillräcklig teori. Eller jag har inte upplevt det som det. Klippteori som teori då när jag har gjort min forskning. För att det också på det har kommit att sakna ett maktperspektiv också när det kommer till alltså kognitiv funktionsvariation, alltså när den normbrytande, att det också där handlar, och, ja, där också handlar det så himla mycket om normalitet och att det men så här, vilka får jag prata med, vart är alla gatekeepers, och det är ju också som du säger, så här, vem får vara den som pratar om sexualitet ens, och med vem får man prata om det och på vilket sätt, och den kryptteorin har varit en bra grund att ta liksom avstamp ifrån, men den har inte, den räcker inte.
Om jag får bara fortsätta där. Jag, när jag skulle tolka mitt fältmaterial så letade jag i kryptteori. Jag läste alla de här som oberopar kryptteori för att förklara funktionalitet i samhället. Och jag hittade inte ett enda exempel där någon som oberopar kryptteori faktiskt har pratat eller gjort något slags fältarbete eller även en längre intervjustudie med folk som inte skriver pjäser, skriver dikter. Gör de här sakerna som är jätteintressanta och jätteviktiga. Men alla de här som inte gör det, alla de här som jag jobbade med, som bor på gruppboenden, som behöver hjälp för att göra i stort sett allting, de förekommer inte i kryptteoretiska texter annat än de som vi också måste ta hänsyn till. Men ingen engagerar sig med dem direkt. Och det är det som också är väldigt, jag är väldigt kritisk mot det, för att det är väldigt lätt att, då kommer de in som de som inte finns. Okej, de finns inte. Varför är det ingen som engagerar sig med dem? Och det händer inte i kulturen.
Jag tänker att det finns en skillnad i att tala om tillämpningen av en teori och vad ska man säga, teorins utgångspunkt. För jag kan känna att det är applicerbart att tala om konstruktioner av funktionalitet i förhållande till kognitiva normbrott mot funktionalitetsnormen. Men att det kanske handlar om också en tradition, tänker jag, inom den gängse handikappvetenskapliga forskningen, framförallt i Sverige, där man liksom har forskat på personer som har kognitiva normbrott och där de inte har fått vara akademiska subjekt utan blivit liksom någon slags kunskapsbas för slutsatser som man har dragit om delaktighet till exempel eller så. Och att framförallt svensk forskning, skulle jag säga, i förhållande till funktionalitet fortfarande vila på en bas av det, att det på något vis handlar om att beforska liksom objekt med någon liten funktionalitet snarare än att låta folk bli liksom subjekt och tala i egen sak. Det är en fråga där bak.
Okej, jag tänkte att det är om kriterier funnits 10 år och inte funnits någon praktisk tillämpning nu. Hur relevant är det då?
Jag tänker att det finns praktisk tillämpning, men att det inte har funnits plats i den gängse handikappvetenskapen inom situationstänket, tänker jag, för kryptoretiska tankar. För där är man inte i det fältet i Sverige idag, och därför har man behövt ta bakvägar eller andra vägar via genusvetenskapen och så, som har gjort att det har tagit lång tid för teorin att bli etablerad. Men jag tänker att den har tillämpats på många olika sätt, men kanske inte på det handlar också om nivåer i det akademiska systemet, att det finns ganska många tillämpningar på kandidat- och masternivå, men att de personerna inte har kommit upp sig i det akademiska systemet än.
Jag tänker att det också har tagit tid för kryptteorin att liksom ta sig fram och fortfarande tar sig fram. Också för det som du sa, Don, att alltså det har varit väldigt mycket kulturstudier. Att den är liksom baserad i kulturstudier, alltså kritiska kulturstudier. Och då tar det, att det ska ta sig därifrån till då handikappvetenskapen är en jättelång väg, och den har tagit då omvägen via genusvetenskapen.
Men det som jag är kritisk mot när det gäller det där, det är att alltså det finns i alla de här vetenskaperna, så finns det ett prestige register. Alltså de som talar ett visst språk får mer beröm och mer belöning än andra. Och det som har hänt inom kryptteori är att prestigeregistret är just litteraturvetenskap. Är just det som talar om film, är just det som talar om folk som skriver poesi. Och som sagt, inget ont om detta, det är jättebra. Men det är alltså alla de ledande kryptteoretiker, och vi kan nämna dem, vi kan, alltså Robert McCrewer, vad ska vi säga, Torben Sievers, Margit Schildrick, alla de här som vi alla känner till som kan det här fältet, de är alla litteraturvetare, de är kulturvetare. Och det betyder att de inte vet hur man ska tala med, alltså involvera folk. Och det är inget ont om dem. Jag menar, de behöver inte vara antropologer eller sociologer. Men min kritik är att det är den forskning som har mest prestige. Precis som inom queer theory. Man kan inte fördöma Judith Butler för hon är filosof. Alltså det kan man inte. Man kan fördöma henne för andra saker, men inte för att hon är filosof. Men det betyder inte att queer theory bara ska handla om filosofi. Och när det gäller det här med liksom förhållandet mellan tillämpning och teori. Ja, vi såg i den här forskningen i Danmark och Sverige något väldigt intressant. Och det var att vem man fokuserar på, så att säga, för att göra sina teoretiska eller sina begreppsmässiga engagemang med världen. Vem man fokuserar på för att få dem, det har väldiga konsekvenser. I Sverige historiskt så har handikapp, alltså engagemanget med liksom de handikappade, alltså jag använder den tidens terminologi, det har handlat nästan huvudsakligen om förvärvda funktionsnedsättningar. Alltså folk som har alltså brutit ryggen eller gjort någonting så att de har förvärvda. Och det gör att i Sverige så har man koncentrerat sig på rehabilitering när det gäller sexualitet. Vi ska rehabilitera de här människorna. Och det gör att vi kan ge dem någon sexapparat. Och en nyckel till dörren. Och förhoppningsvis en partner. Så har vi löst problemet. Så i Sverige. I Danmark så har man från första början fokuserat på unga människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är unga människor som är rörliga. Som inte har samma socialisering som folk med förvärvda, de flesta människor med förvärvda funktionsnedsättningar. De rör sig, de går omkring. De förstår inte sambandet, eller de förstår inte skillnaden mellan det privata och det offentliga. Och om man engagerar sig i dem, då kommer man till ett helt annat sätt att engagera sig med sexualitet. Vilket man då har gjort i Danmark, som är mycket mer respektfullt än att bara säga, ja, här får du en dildo och gå.
Men jag tänker att en viktig fråga som Kristin lyfter upp här, som också aktualiseras i det som du säger, att engagera sig med. För samtidigt så, de grupper som du pratar med är ju personer som då du menar inte har röst. Jag tänker att Kristin och Johanna kanske skulle vilja säga någonting också just om det här betydelsen av vilka som får bli kunskapssubjekt. För att det är ju intressant tycker jag också att disability studies i en amerikansk kontext till exempel ändå har växt fram genom att personer med funktionsvariation i budgeten har ändå pushat agendan för teoretiserande. Men det verkar inte riktigt ha skett i Sverige på samma sätt, och det tycker jag, det är ju intressant.
Mm. Absolut. Jag vet inte.
Ska jag ta på frågan nu för att men det som du säger, alltså att det sker inte liksom i Sverige, utan det är fortfarande människor utan funktionshinder som dominerar funktionshindersfältet i Sverige, och ofta kan det legitimeras med att de här personerna kanske har funktionshinder för barn eller så vidare. Men att personer med personlig konkret erfarenhet av funktionshinder, de kommer inte fram. Och det är samma sak med rasforskning i Sverige, position och teori. Det är väldigt många vita i Sverige som gör detta, så att jag personligen har hållit på med mycket med kopplingen mellan ras och utkopplingen mellan ras och funktionshinder. Så att, och det vore otänkbart, menar jag, i USA eller England liksom, att så att det var bara det som
skulle komma med.
Ja,
jag
tänker att det gör det.
Det är en fråga där också. Så ska du ta den nu eller?
Hur känner ni? Vill ni svara på det? Liksom, ja, ni kanske säger något kort, så återkommer vi till dig då. Så kan säkert koppla ihop det.
Ja,
Ja, men som sagt, vi har pratat också lite om det här innan. Och det är ju så här, alltså vem som får röst inom akademin är också så här, vem har ens möjlighet att ta sig till universitetet, att komma in i, alltså på en, den här liksom, i den akademiska världen. Alltså har du gått i särskola från liksom grundskola, gått gymnasiesärskola, du har inte betyg eller möjlighet att ta dig vidare då till en universitetsutbildning alls. Och där sätts det ju liksom stopp väldigt tidigt, att så här, vilka möjligheter skulle du kunna ha i framtiden? Men jag tänker att du också kan...
Ja, absolut. Jag tänker att jag vill flika in så här. Jag tycker inte att vi ska ge upp om krypteorin, utan akademin är i ständig rörelse och i görande. Och att det handlar också om ett så här, ganska outvecklat akademiskt fält i Sverige. Och att det handlar om att vi måste, liksom... Jag tänker att jag, som är främst intresserad av etnografisk forskning, kan tillämpa det på ett annat sätt och så vidare. Men... vägar in till akademin. Vi pratade om det mycket i lördags också på vårt seminarium om vilka kroppar som får vara i akademin överhuvudtaget och tala. Och att mycket av det som är problematiken kring funktionalitet också är problematiken kring rasifierade personer inom akademin och transpersoner och andra marginaliserade positioner i samhället. Och det är uttryck i den akademiska världen, tänker jag. Och jag tänker att även om man inte har gått på särskolan är det ändå ganska svårt att vara i universitetet. För det kräver, dels för det handlar om materiell och materiella saker som tillgänglighet och studietakt och så. Möjlighet att ta till sig det akademiska språket och andra saker. Men också om liksom andra möjligheter till att vara inom akademin. Alltså, skiftande förhållanden för personlig assistans i Sverige, färdtjänst, sådana saker som är materiella som kontrollerar personers rörelsefrihet i samhället. Och, men jag tänker att just företrädande skapet eller att forska utifrån sin egen position är verkligen sånt som är, som jag upplevde när jag kom från den amerikanska disability studies aktivismen och forskningen till min handikappvetenskapskurs i Örebro och tänkte så här, var är alla de personerna som är i fältet i USA? Var är alla mina liksom, Facebook-kompisar i USA? Vart är motsvarigheten till dem i Sverige? Det tänker jag har att göra med den medicinska modellens förhärskande i svensk handikappvetenskap och politik. Att vi talar inte med eller ens för personer med normbrytande funktionalitet, utan att vi talar om dem. Och då blir det problematiskt om det kommer någon som är med levd erfarenhet och säger att ja, nu vill jag forska om mig. Och den kritiken som forskare med normbrytande funktionalitet möter i termer av att man talar i egen sak eller att man är representant för sin identitet i akademin, har ju också forskare som är rasifierade eller som är transpersoner själva mött. Så jag tänker att vi rör oss väldigt sakta, men vi är ändå liksom där man var i forskningen om ras och trans, kanske på 80-talet i USA, eller jag vet inte så. Men vi är långt bak i Sverige rent liksom företagsmässigt. Och jag tänker att eftersom den handikappvetenskapliga forskningen är så pass uppbyggd på den medicinska modellen, är den också uppbyggd på det här maktförhållandet. Vem som talar med, och att det blir problematiskt. Och det kan bli liksom, det blir det så här Sara Ahmeds killjoj grej. Det blir verkligen, det kan bli dålig stämning om man som person med normbrytande funktionalitet själv vill liksom gå i teoretisk polemik med forskare i handikappvetenskap. Och då kan det vara, då är det lätt att dra det kortet, att ja, men du talar ju egen sak. Eller du, nu representerar ju du bara en identitet. Som att jag inte har några teoretiska argument, eller jag har ingen akademisk legitimitet.
Men kan man tänka då, för som jag upplevde till exempel diskussionen om rasifiering i Sverige idag, så finns det ju en liksom, att man pratar om att det här är en ståndpunktstanke där rasifierade personer själva måste få formulera saker och ting. Mm. Men att den inte finns på samma sätt när det gäller liksom funkispersoner, för att det finns en så stark tradition av talande från en annan, så det är nästan blivit legitimt i och med den medicinska modellen. Mm. Att det blir starkare legitimitet åt att man pratar åt CRIPS. Liksom i...
Precis, och jag tänker att det har samband med också hur vi hanterar funktionalitet i det vidare samhället. Att akademin är ju ofta är uppfattat som en isolerad ö kanske, där det händer teoretiska saker. Men jag tror just i uppfattningen om funktionalitet så är det mycket av det här vårdperspektivet som också ligger kring välfärdsreformer i Sverige och så, och tillgänglighetsdebatter och annat som verkligen är förhärskande. Mm. Och som gör att det blir lätt att... Och jag tänker att just att det är någonting med att personer i behov av stöd och service eller vård också uppfattas som... Jag tänker att McClure gör ganska förtjänstfulla kopplingar till någon slags evigt barnskap. I, och att det på något vis också det rör sig liksom hela tiden runt. Så personer med normbruten funktionalitet och kommer in i akademin på ett väldigt problematiskt sätt.
Mm. Ska vi ta den frågan?
Det är inte någon fråga, men jag känner det att det är svårt att prata om CRIPS-teori som det är en utvecklad teori. Det är det ju inte. Det finns ett antal texter som är skrivna som kallas för CRIPS-teori som skulle kunna vara någonting, eller som skulle kunna byggas på någonting. När disability studies, oavsett om man tittar på den amerikanska delen eller den brittiska, så är det ju någonting som har, det är ju en utvecklad teoribildning, eller åtminstone förklaringsmodeller. Den samhälleliga förklaringsmodellen, eller social model då, är ju en utvecklad modell som är utvecklad av personer med en levd erfarenhet, ett medvetet funktionshinderskap. Och när man då baserar, som här i Sverige när vi pratade i Lyttseminariet, så bestod ju det till största delen av personer som inte var inom akademin på det viset, utan levde med ett politiskt funktionshinderskap. Sen när den gruppen någonstans upplöstes, så blev det liksom hippt, och då drog det iväg, och då tog man in det i den svenska akademin här och där liksom. Mm. Och så pratas det om det som om det vore en teori som var utvecklad. Den används ju också liksom till någon sorts inom akademin, nu ska jag inte säga något fult här, men det som är problematiskt för mig är att vi har i Sverige funktionshinderforskning då, eller handikappforskning, som bygger helt och hållet på den biopsykosociala modellen, som ju egentligen är ICF:s världshälsoorganisations kategorisering av sjukdom baserad. Och sen har man då CRIP som någonstans annekterats inom andra delar av akademin. Men där det då saknas totalt den här förståelsen för den sociala modellen många gånger. Mm. Och det gör ju att CRIP blir inte användbart. Du kan inte anlägga ett CRIP-teoretiskt, ett normkritiskt perspektiv på en verklighet som du inte egentligen förstår maktstrukturerna i. Om jag ska göra en jämförelse med den här diskussionen, så skulle jag säga det att om man förstod alltså den sociala modellen och det faktum om att människor har möjlighet till självbestämmande oavsett nivå på kognition, om man får stöd och det byggs en stödstruktur runt det, så behöver inte folk vara beroende av hjälp. Då kan man ha en stödstruktur och assistans runt om sig som möjliggör ens självbestämmande. Men eftersom vi idag ser, alltså här diskuterar vi ju det här som naturaliserat. Och det är klart att om man bor i en gruppbostad, så har du aldrig någon möjlighet att få en stödstruktur och få personal omkring dig som har till uppgift att ge dig stöd och i ditt självbestämmande. Och då kan man ju prata om det på det här viset. Men om man tittar och förstår maktstrukturerna, förstår att det inte är så att det finns ett naturaliserat beroende hos personer med funktionshinder utifrån en social modell, då kan man titta på den normkrisen och fundera över varför måste vissa personer bo här eller så vidare.
Så om jag tolkar det rätt så har du liksom på något sätt skött en lite sådär, man hoppar över en viktig del av liksom diskussionen som finns inom disability studies i en svensk
ja, alltså, förstår du inte social model, då fattar du inte CRIP skulle jag vilja påstå.
Och då menar du
då att blir det oanvändbart.
Är det liksom att det har blivit en sån trendig grej som plockas upp då bland personer som inte ser normkritik generellt men som inte förstår...
Ja, det vet jag inte, ärligt talat. För jag har inte den
Nej.
Det jag läser, där kan jag ibland se en del liksom, nytta och en del glimtar sådär. Men så kommer det där igen då, där att man naturaliserar någonting som där jag tycker det saknas då en grundläggande förståelse för den sociala modellen.
Har ni några reaktioner?
Det kanske inte är. Jag tänker att jag håller med i mycket av det Susanne säger. Jag tänker att det också handlar, för mig handlar det jättemycket om situering i ett akademiskt sammanhang. Och jag tror att också någonting som feministisk forskning och genusvetenskaplig forskning har sysslat jättemycket med. Vem är forskaren? Från vilken position talar forskaren? Om vad då? Och att det också är så här att man i relation till funktionalitet, just eftersom vi har en diskursiv struktur som gör att vi talar om personer med någon liten funktionalitet, så kan man hoppa över det och göra ganska så här generella liksom, och speciellt inom handikappvetenskaplig forskning, den funktionshindrade tänker och känner bla bla bla. Så stod det ofta i min kurslitteratur i Örebro. Och jag tänker att det är också någonting som man fick kritik för inom genusvetenskapen, där man säger att det här går ju inte av forskaren, den är objektiv, att vi måste prata om illusionen om objektivitet. Och liksom också prata om situering som någonting som en allmän giltig grej som bör gälla för alla. Att det handlar inte, för det är klart att om jag situerar mig hela tiden som en person med någon liten funktionalitet för att det är viktigt för min, inte för att det är viktigt för utfallet av min analys, men det är viktigt för min forskningsposition, liksom, det är viktigt för min position i fältet. Så blir det också liksom naturligt så att om forskare som uppfattas som funktionsfullkomliga inte gör det, så kommer jag hela tiden att syssla med identitetspolitik eller identitetsbaserad forskning för att jag är den enda som gör det. Men om det var så att forskare liksom, att det ingick i forskningen per definition att skriva ut sin position, att diskutera sina privilegier och så vidare, så skulle det bli ett helt annat samtal. Och om vi rörde oss från idén om den kroppslösa forskaren som bara är ett intellekt som liksom rör sig i rummet, då skulle också, tror jag, erfarenheter av att leva med någon liten funktionalitet få ett akademiskt värde som det kanske inte har hela tiden i den akademiska debatten om funktionalitet idag, utan det kan ligga forskare med någon liten funktionalitet i fatet, just för att man säger att man talar i egen sak.
Ja, är det några fler frågor?
Ja, det där med att tala i egen sak, det blir väl ändå lite märkligt om feministisk forskning.
Ja, om man inte får göra det, eller? Om man inte fick göra det någon gång, tänker du? Eller?
Ja, alltså, därför att den feministiska forskningen sker av kvinnor. Det är en position som inte
dominerar. Ja,
precis. Det där med att ta egen sak, det känns bara som ett motstånd från den här kursen.
Absolut.
Det är rädda
för
det. Ja, absolut. Det där,
vilket
jag håller. Liksom. Nej. Jag förstår vad du menar.
Ja. Jag tänker bara att det är ett exempel på ett motstånd man möter, men att jag inte tycker att det är det argumentet det är särskilt. Liksom.
Nej.
Jag kom på att jag hade glömt din fråga. Du ville ju fråga något.
Ja, för ett tag sedan pratade vi i den här Danmark-Sverige-kontexten, och jag utbildade pedagog för Danmark och läser genusvetenskap i Sverige och känner mig lite i kryssfältet på något sätt. Och jag ser ofta att i Danmark där målar man ett bild av Sverige som inte riktigt stämmer, och i Sverige gör man samma sak om Danmark. Så jag bara påpekar att när jag utbildat mig till pedagog i 2013 och till exempel jobbade på daglig verksamhet, så var det inte det bildet som du och Jens pratade om, med att sexualiteten är bara det är väldigt lätt för personer med funktionsvariation att få tillgång till sex och få den upplysning man behöver. Så att, ja.
Nej, alltså vi säger inte att det är så på varje gruppboende och så. Alltså det som vi säger i Danmark, att det finns en möjlighet som inte finns i Sverige. Så har man tur nog att bo på ett gruppboende där det bor det som kallas för en sexualvägledare, och det finns ungefär 400 sådana i Danmark nu, då har man möjlighet att få hjälp med sin sexualitet. Bor man på ett gruppboende där det inte finns sådana, då är det inte mycket annorlunda än vad som händer här i Sverige. Så det är det som är den stora skillnaden, men det är en stor skillnad, tycker jag.
Jag tänker lite på det som du har gjort i din uppsats. När du, för där, de som du till exempel intervjuade, de hade ju också gått någon typ av så här samtalsgrupper runt sexualitet och så. Men det kanske skiljer sig lite från det som de är inne på just när det gäller sex. Det handlar mer om att man ska då diskutera relationer och kärlek kanske, eller hur?
De hade varit referensgrupp till ett, när några tog fram ett normkritiskt material helt enkelt för att då utbilda personal och också för att själva få verktyg att prata om vilka normer som finns i samhället. Och där hade det väl också varit fokus på med kärlek och relationer och sex. Och de som jag pratade med var ju utvalda att prata med mig av föreståndaren på den dagliga verksamheten, för de passade bra, för de kunde ju redan så mycket. Och det är väl så jag upplevt det väldigt ofta. Och också att det var liksom, de var ju lämpliga för att det var de personerna som också själva formulerade att så här, men jag är mest populär här bland alla för att jag är den som verkar mest normal.
Men jag tänker bara, innan vi går vidare till andra frågor, så tänker jag på just det här med vem som får ge röst och sådär. Om jag tänker på queer liksom... Det som man brukar prata om som queer, liksom styrka, är ju dess odefinierbarhet liksom. Och på samma sätt så ska kvitt tas in då som ett begrepp som ska destabilisera liksom, och visa på att liksom, funktionshinder är ingenting naturligt och liksom sådär. Men det betyder ju också att det blir en fråga om vem som kan på engelska, man claim trip, liksom, man tar sig an trip och vara ett trip-subjekt det här. Mm. Hur ser ni på det liksom, att såhär, vem... Inte minst med tanke på det här med liksom så här, vilka allianser som ska göras mellan olika CRIP-subjekt i sådana fall också. Nu pratar vi ju på ett liksom, väldigt vitt brett om just kognitiva funktionsvariationer. Vi pratar om olika typer av fysiska nedsättningar och variationer och sådär. Alltså, hur ser man på liksom, ett begrepp som vem som helst skulle kunna ta upp? För en av de frågorna som vi fick på Facebook också var av någon var att ja, men hur är det med anhörig att ändå vara liksom... en ally när det gäller, ja det blir lite diskussion där också, det kan ni läsa själva om ni vill, men att just det här med att vara allierad i genom att claim CRIP som en ally, hur ser ni på den frågan i sådana fall? Jag bara, ursäkta att jag pratar engelska hela tiden också, så det är det här med översättningen, det var ju det som Lyx-seminariet som förstod också problem, att det här, vad är det för ord vi ska använda? Men ja.
Ja, jag tänker att liksom... att vi pratar om flytande i funktionalitetsbegreppet och flytande också i den kroppsliga funktionaliteten. Och att kripppositionen absolut kan vara en position för alla, tänker jag. Men att McClure också säger att det är bara när en viss typ av funktionalitet möter motstånd i vårt sociala samhälle eller i de kategoriseringar som är byggda på normer och funktionsfullkomlighet som liksom det blir en hindrande position. Sen kan man prata om CRIP som aktivistisk position. Och det har ju blivit också framförallt i den amerikanska disability-kulturen, tänker jag. CRIP-begreppet blir en identitet på en annan sätt än det har blivit i Sverige. Och att man också kopplar ihop det med andra typer av normbrytande identiteter. Jag identifierar mig ju som CRIP-5-person. Det betyder att jag har en politiserad identitet kring min normbrytande funktionalitet och att jag har en identitet som rör min sexualitet eller mitt könsuttryck. Så. Men den diskussionen finns inte på samma sätt i Sverige, och jag tänker att det blir dubbla diskussioner att prata om en politiserad identitet som person med normbrytande funktionalitet och att samtidigt prata om att alla har en funktionalitet som kommer att förändras och som kommer att möta motstånd. Så jag tänker att kryptpositionen både kan vara en identitet för personer som lever med normbrytande funktionalitet och kan vara det här flytande queer-begreppet. Så. Men att det också på något vis handlar om att vara tydlig med och ta ansvar för funktionsfullkomlighetens privilegier, tänker jag. Att jag måste ta ansvar för de kognitiva privilegier som jag har. På samma sätt som jag tar ansvar för min vithet i ett samhälle där personer som blir associerade inte har samma förutsättningar som jag och så vidare. Att det liksom handlar om att vara tydlig med det. Och det tänker jag också ibland kan bli problematiska diskussioner att diskutera funktionsfullkomlighet som privilegium. Det är vi inte vana att göra i Sverige, för att vi är också vana att gruppen personer med normbrytande funktionsnedsättningar ska ingå i någon typ av tacksamhetsramverk där man ska känna tacksamhet till statens olika välfärdsinsatser och andra som inte fungerar optimalt på något sätt i Sverige. Alltså det är ju så att personer med normbrytande funktionsvariationer lever på olika sätt under liksom diskriminering och förtryck i Sverige. Men att det också handlar om att om man kommer att prata om att det är så här ett privilegium att kunna åka använda kollektivtrafiken till exempel, då blir argumentet ibland så här: ja, men det finns ju sån här färdtjänst och det funkar väl jättebra, att man hela tiden refererar till olika välfärdsinsatser som funkar så liksom, om de finns överhuvudtaget. Så jag tänker att det handlar också om att uppfatta den normpositionen, alltså normaten eller den uppfattade funktionsfullkomlighetsposition och att diskutera den mer i liksom både ett akademiskt och ett politiskt samtal än att diskutera så här, hur ska vi göra med personer med normbrytande funktionaliteter? Tänker jag. Det blir kanske ett väldigt
många saker som är så. Vad säger ni andra?
Alltså, för det första så tänker jag att för vissa med erfarenhet av normbrytande kognitiv funktionsvariation så är det ju ett begrepp som, eller ett ord och en teori som aldrig kommer att ens vara i ens liksom värld. För att det är på engelska, det handlar om akademisk teori. Och där blir det ju också någonting som inte kan vara aktivistiskt än för alla som kanske skulle liksom kunna ta den positionen, om ni förstår vad jag menar.
Så där queer på något sätt ändå var en tillgängligare position att ta upp för flera, så är det här ändå inte lika tillgängligt.
Nej, jag tänker att queer också inte är tillgängligt. Alltså, det är ju att så här, prata om flytande identiteter överlag kan det vara väldigt befriande, men det kan ju också vara alltså, ogreppbart eller svårt att liksom greppa det flytande om världen. Alltså jag tänker bara på så här, det finns piktogrambilder som man kan använda i kommunikativt syfte. Liksom. Där liksom också blir på bild tydligt det enda ordet du får eller bilden du får av kvinna eller man är också just dem. Det finns ingen. Det finns inte en människa, utan det är så här. Och där tänker jag att då queer också. Det blir liksom på samma... Men då är man ju inte in i det akademiska rummet heller.
Men för jag tänker på det just i relation till personer med demenssjukdom. Som jag, att för många där så är det liknande som hur alla beteenden patologiseras också, med sexuella uttryck eller alla typer av förändringar. Till exempel om man tittar på forskningen så är en förändring av sexuell preferens till exempel pratas om som liksom någonting som går under sexually inappropriate behavior till exempel. Så alla former av brytande beteenden där blir problematiska, och det forskare då försöker göra är att visa på kontinuitet med tidigare personlighet för att visa att allt inte bara flyter. Så att liksom en destabiliserande identitetsbegrepp som queer eller liksom kanske även crypto kanske på något sätt blir problematiskt för de som behöver en fast identitet också, kanske man kan tänka sig i någon mån.
Jag vill ta fasta på två begrepp som, alltså dels är det där med det flytande. Alltså jag tror att det är en risk när man premiera det flytande, tycker att det är jättehärligt med det flytande, det ska flyttas, allt ska flyttas. Det är att faktiskt osynliggöra att det finns folk som inte flyttar. Det finns folk som alltså har väldigt, det är inte så att de kan välja på något sätt om de ska vara, ha vissa förmågor eller inte, utan de har de förmågor de har. Och att utgå på något sätt ifrån att, jag menar, mitt problem med den teoretiska delen av kryptteori, det är att de tycker att det är jättetrevligt att vi talar om det här med funktionalitet som någonting som flyter, och vissa har en viss del och vissa har inte. Alltså vissa har inte den möjligheten. Och det är just den oviljan att engagera sig med folk som faktiskt är begränsade. Faktiskt är begränsade. Kommer aldrig att vara någonting annat än att begränsa det som jag har problem med. Och det andra är att jag tycker inte att man ska se vare sig crip eller queer i termer av subjektposition. Jag tycker att man ska se det som ett verb. Alltså man queerar någonting. Och då betyder det inte, då har det väldigt lite betydelse vad man har för subjektsposition. Man queerar, man ser de saker som vissa strukturer vill ska förbli osynliga. Man drar fram dem. Och så synar man dem, och så analyserar man dem, och så kritiserar man dem. Och samma sak är väl med crip. Man behöver inte ha en crip-subjektposition för att kunna crippa samhället, för att kunna crippa kulturen. Och där blir det väldigt intressant, för att jag har ju ingen funktionsnedsättning. Jag har precis skrivit en bok om människor med funktionsnedsättningar. Och där har vi det här liksom, som ni säger, det här liksom väldigt intressanta spänningen. Och det ska förbli en spänning. Jag tycker att det är en produktiv spänning mellan subjektposition och icke-subjektposition. Men det värsta som skulle kunna hända, anser jag, inom handikappforskning, det är att man i Sverige drar den typen av forskning så att alla som inte vill säga att jag är kripp eller jag har den här positionen, att de drar sig för att engagera sig i det här fältet därför att jag får inte. Precis som alla män som inte får liksom känna att liksom, nej, jag engagerar mig inte med feministisk forskning för att jag är inte kvinna. Och så vidare och så vidare. Och det är farligt, men det finns en spänning som jag tycker är otroligt spännande och otroligt värdefull och som måste hållas vid liv så att vi inte kollapsar kripp eller queer till att vara en subjektposition, för då förlorar vi allt.
Både Hanna och Kristina vill säga någonting. Är det okej om vi tar Kajs fråga före det, eller vill ni säga något direkt respons till dem?
Ja, lite.
Kan du välja då, Kaj?
Är det okej? Ja. Jag tänker på det här just med så här, vem som har en beständig funktionalitet och inte. Tänker jag också med intryck av den sociala modellen handlar mycket om miljöns utformning och jättemycket om möjligheter att med stöd också kunna tillgodogöra sig sin miljö eller förändra sin miljö på det sätt som man själv vill. Jag tänker att i min egen levda verklighet, som brukar heta inom gensvetenskapen, i relation till mitt användande av personlig assistans, så tänker jag att utan min personliga assistans så skulle också min funktionalitet vara i termer av så här statiskt begränsande. Liksom. Det handlar om att få möjlighet, och att jag tänker att det är viktigt att tänka att även den uppfattat funktionsfullkomliga kroppen har en beständig typ av funktionalitet i det hänseendet. Det handlar bara om att miljön är skapad utifrån sådana typer av positioner. Sen tänker jag lite kring att begripliggöra kryptteorin eller kryptbegreppet för personer med kognitiva normbrott. Så tänker jag att det är görligt, men det handlar om hur och när. Och att det inte handlar om att man ska men inte heller, det handlar inte heller om något slags akademiskt egenvärde, tänker jag, för kulturen, utan att det handlar om att i vilka begrepp kan jag använda för att berätta om kategoriseringsprocesser i samhället, och det tänker jag är görbart. Och då kanske man får liksom kasta bort begrepp som teori och på funktionsfullkomlighet, liksom. Men att jag tänker att det hela tiden finns vägar att begripliggöra väldigt mycket på många, fast på olika sätt.
Och det tänker jag också att det görs.
Ja, precis. Ja. Men kanske just i det akademiska sammanhanget, det är inte det. Eller liksom, om man ska hålla sig strikt till det akademiska, så kanske inte är möjligt på det sätt som akademin ser ut nu, eller som akademin liksom vill se ut, så tänker jag.
Nej, men jag tänker att det kanske inte, om man vill omsätta saker och ting i sociala praktiker, kanske det aldrig finns ett egenvärde i någon akademisk teori att hålla sig till det strikt akademiska. Mm. Det måste ju alltid finnas ett utbyte mellan institutioner, samhälle, akademi. Och jag tänker att det kan vara problematiskt, eller jag liksom reagerar på, jag tänker att det kan vara problematiskt att prata om eller queer som svårt att ta till sig utifrån liksom kognitiv förmåga och funktionalitet. Jag tror liksom att väldigt många människor skulle, alltså jag tänker att det är svårt att claima the understanding of fluidity till att vara något som akademiker förstår sig på. Jag tror att väldigt många människor med funktionsnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar, förstår CRIP eller vilket begrepp som helst mycket bättre än många som arbetar som läkare, som alltså har haft jättehöga betyg och kommit in på läkarlinjen och avsatt 6 år av sin tid för de här akademiska studierna som i många ögon är de som gudar, att liksom avgöra den kognitiva förmågan hos andra människor med bara en blick. Så jag har försökt förklara queer för läkare som absolut inte har förstått detta. Och de har alltså en hög utbildning. Så att jag tycker att det finns vissa problem med att säga liksom att människor med akademisk utbildning förstår det här och människor som med funktionsnedsättning förstår inte det här. Och sen ibland så kan jag också liksom, jag förstår att det görs, men ibland så liksom eftersöker jag andra sätt också att prata om kognitiva funktionsnedsättningar i sådana här sammanhang. Det är liksom också i en värld, jag tänker att hela den världen, alltså just i Sverige också specifikt, där det finns den här, som ni har varit inne på, en tradition av institutionalisering där man liksom utifrån sin fysiska kondition tillskrivs väldigt mycket kognitiva egenskaper och tolkas, alltså även inom akademi. Jag skulle säga att mycket av det som ni pratar om, vem kan hävda det och det inom akademi, det handlar ju också väldigt mycket om faktiskt utseende eller hur ens liksom fysik tolkas liksom, och det är inte snyggt med de här ticsen eller så här ska man röra liksom, vem så. Men och så är det liksom hela samhället här, och man har, som ni säger, beskrivs som barn i väldigt många sammanhang, och som barn och som dum och som hjälpbehövande och som något som någon som suger ut samhället på resurser och sådär. Alltså i det sammanhanget där man faktiskt liksom, alltså att fastslå vad som är kognitiv förmåga eller inte överhuvudtaget tycker jag kan vara problematiskt. Mm. För att man kan sitta här och liksom få vara jättesmart, men om man är kanske i ett annat sammanhang så kanske man faktiskt behandlas som ett barn, som dum i huvudet. Och den liksom, erfarenheten kan också vara bra att behöva prata om.
Tusen tack.
Mycket bra inlägg. Jag tänker också att det är samma sak. När de presenterade sin bok så ryckte jag oss på just om samtycke. Det är ju sådana frågor som alltid när det gäller sex till exempel. Att vem kan samtycka till sig och så. Och lite som du påpekade i det då, så är det ju också någonting som helt enkelt tillskrivs. Att alla andra personer, utom till exempel personer med demens eller kompetenheten, kan aldrig samtycka. Men det vet vi ju att så här, det verkar vara extremt svårt att få folk att förstå till vem som samtycker det vad som helst i största allmänhet. Liksom. Det är väl lite som nu parallellen där också på något sätt, att man förutsätter att allt funkar fint för alla och sen så är det några som inte liksom överhuvudtaget hänger med här och sådär.
Och jag menar att man ska prata om makt också, för att väldigt ofta så i Sverige så talar det som att aha, men om de gjorde det här med dig du inte ville, då är det bara för att du var dum och du förstod inte själv och sådär, du kan inte språket och uttrycka eller det är liksom...
Men jag skulle vilja fråga lite om relationen med aktivism också och akademi, men jag tänkte att Lite frågor om det är någon som vill säga något anslutning till det som pratas om just nu, till exempel.
Jag hade nog bara en kommentar. Jag är inte akademiker själv, jag är praktiker och jag jobbar med normkritik med små barn. Och jag ville bara säga att jag ser så här paralleller kring hur man pratar om kognitiv funktionsförmåga och hur man pratar om barn som inte förstår saker. Och jag vet inte om jag tycker att de här teorierna är så väldigt svåra. Vi jobbar med 2-åringar. Och som förstår och förhåller sig till och kan prata om och uttrycka sig kring normen. Oj, jag tycker det är obehagligt att prata i det här rummet nu. Som inte är akademiker. Men ja, det var bara en reflektion som jag ser. Där jag också kan se paralleller kring hur barn förtrycks och kopplingar till funktionalitet.
Och, jag menar, jag kan också bara lägga till det du säger. Jag menar, det jag jobbade, ett av de gruppboenden jag bodde i Danmark, så hade de varje vecka så hade de alltså möten med folk som bodde där som handlade om sexualitet. Och då var det liksom, då skrev de upp på små lappar som folk drog, och det var folk alltså med intellektuella funktionsnedsättningar, så drog de upp en lapp där det stod till exempel sex. Då skulle man prata, vad är sex? Och då skulle alla liksom ha sina synpunkter på sex. Vad är onani? Men sen så hade de också sånt som transvestit. Vad är transvestit? Och så var det en fråga, får man ha sex med en transsexuell? Detta är queer. Visst är det queer? Och det är inte queer teori, men det är queer i praktiken. Alltså att man överhuvudtaget i den här gruppen av ungdomar eller unga människor med intellektuella funktionsnedsättningar tar upp de här frågorna till en diskussion, det är queert i praktiken.
Ja, nej, alltså det jag ville mest bara så här förtydliga att jag ser alltså orden, det som jag sa förut, att det är orden som är de som är otillgängliga, inte själva liksom att så här förklara en teori eller ett tankesätt. Det är inte det, utan det är hur man gör det som det, det handlar om.
Parallellerna här är ju ganska stora till hur man pratade i Sverige om queer-teori, eller om vi tar intersektionalitet som alltid beskrivs som ett jättesvårt begrepp, men för många personer så att men det handlar helt enkelt om mitt liv liksom, att det finns många aspekter av mitt liv som, där jag inte kan utifrån som det ena eller andra, och att ordet intersektionalitet är ett långt ord, men egentligen så är det ett ganska enkelt sätt, det handlar om en pedagogisk ambition också, så det gör liksom. Är det någon annan i publiken eller deltagarna kanske ska säga som vill lyfta en fråga eller en reflektion? Vi är ju jättemånga, så det brukar vara svinläskigt att säga någonting, men jag tror att alla är snälla också, så det är helt okej att ställa frågan, för att vi inte är färdigformulerade eller...
Jag kan säga, jag har sett lite på CRIP som liksom ett verktyg för att engagera människor som kanske inte identifierar sig som funktionsnedsatta eller med funktionsvariationer. Och att det liksom är CRIPs, eller liksom det är ett sätt på något vis att lyfta frågorna helt enkelt. Och att den här flytande identiteten gör att alla kan känna sig delaktiga. Och att det är liksom styrkan. Och sen har det förstås då kan ju det få problem istället, att de som verkligen, som du säger, begränsade kanske blir ännu mer begränsade då, för att det liksom är på en akademisk, men att det mer är som ett verktyg.
Nej, jag håller helt med. Jag håller fullständigt med. Alltså jag förkastar inte queer theory. Jag tycker att queer theory har gjort att handikappforskning har blivit lite sexigare helt enkelt.
Precis.
Och det är inget fel med det.
Det har ju varit samma sak för med egentligen alla marginaliserade grupper. Att visst. Det inte först blir som det händer någonting. Och visst. I Sverige har det ju varit väldigt mycket fokuserat på liksom det praktiska hjälpmedel. Eller vad finns det en ramp där? Eller,
just det.
Det har liksom varit extremt osexigt, så, som du säger. Och därför tänker jag att CRIP liksom behövs. Och som ni säger, i USA har det varit annorlunda. Här ligger vi bara väldigt långt efter, kanske. Det kommer.
Mm. Alltså, kan man väl också fundera på behovet av, eller på samma sätt som det gäller queer eller vad som helst, behovet av att formulera en egen CRIP-teori som också möter hur den svenska välfärdsstaten, hur handikappvetenskapen har definierat saker. Liksom, att det går ju inte att importera, som många av oss vet. Så att det är det som är spännande att tänka sig, hur det ska liksom, ses. Ja. Mm.
Jag tänker att jag först vill börja med lite så här paroll. Det är sexigt med tillgänglighet också. Att,
jo, men.
Ja, ja. Och jag tänker att det är problematiskt att tala om kryptoteorin som en slags upphettning av eller att det ska krävas att det ska liksom vara lite coolt och lite skevt att prata om frågor som rör funktionalitet och som rör liksom, vad man kallar det, förtryck utifrån uppfattningar om funktionsfullkomlighet i dagens Sverige. Att jag tänker att det är en av den svenska akademin men också den svenska liksom, aktivismens och civilsamhällets akilleshälar i funktionalitetsfrågor. Att det är svårt att liksom lyfta intresse kring de här typerna av frågorna. För att då måste man dra till med så här, någonting annat som kan leda in personer som inte själva känner sig berörda. Så då blir det, tycker jag, dels blir det problematiskt för att det liksom diskursivt talar om att frågor om funktionalitet och förtryck utifrån normer och funktionalitet inte är relevanta för gemene person i samhället. Att det är såhär, ja men det är lite kul också så att det är bra om du ligger på. Liksom. Men också att det blir problematiskt som person med levande erfarenheter om någon brytande funktionalitet att förhålla sig till någon slags den här upphottningen eller exotifieringen av ens sociala och samhälleliga verklighet på någonting. Att jag tänker att det blir det blir svårt att få gehör för ganska krassa sociala strukturer. Jag tänker att det har att göra med det här inspirationsnarrativet som också aktualiseras i kryptologin, eller i kryptologin. Att vem är att såhär, men vad bra, vi kan hitta på den här jättekola, titta på den här jättekola superkrippen som gör jättemycket grejer. Jag tänker att i Sverige finns liksom, har funnits en debatt kring det här programmet. Efter det, mot alla odds, för i Sverige var det här safari-experimentet. Där det också var några aktivister som gjorde så här, vad är det riktiga safari-experimentet? Jo, men det är att åka spårvagn i Göteborg. Och det är liksom lite så. Och vad händer med det narrativet? Liksom, vad händer med de faktiska levnadsvillkoren för personer med normbildande funktionalitet i Sverige i relation till någon slags liksom, vad ska man säga, upphottande av begreppet?
Jag jobbar ju inom habilitering, vad jag kan säga här. Och det här, alltså, och det är bara jag här från hela min arbetsplats som består av personer. Fast det gör jag i Örebro också. Men i alla fall, det här känns så himla långt ifrån. Alltså, att det inte ens, jag vet inte ens hur jag skulle kunna liksom, jag berättar, det här ska vara något som jag hänger på. Det är inte ens någon som har sagt nej, utan det är liksom bara ingenting. Och det känns helt skumt liksom. Det är bara en reflektion sådär.
Ja. Ja, men det lyfter ju verkligen på frågan som jag tycker att vi ska ta upp också. Framöver att just det här med liksom, hur länk mellan praktik, aktivism och akademi kan se ut. Liksom, den översättningen. Så, men Ina, du hade en fråga.
Jag tänkte bara en så här grej om vad man kan ha klick till. Jag tänker att det kommer kunna öppna upp för, eller gör på sätt och vis, är att vända blicken mot normen på riktigt. Mm. Alltså att börja se, jag nämnde spårvagnen, att börja se kollektivtrafiken som en stödåtgärd för normater som behöver hjälp att förflytta sig. Mm. Liksom, alltså, man borde ju studera, vad är det för stödåtgärder som är liksom inbyggda för normater på alla sätt, som är utformade för den här gruppen. Mm. Och, liksom, alltså det är det jag tycker att CRIP öppnar för, att verkligen tänka normen på riktigt. Mm. Liksom. Och vad är det för uppdelning av makt och vilka resurser går till vad och sådär.
Precis. Ja. Mm. Och att jag tänker att i och med att göra det så frikopplar man också mycket av liksom den medicinska modellens rehabiliteringsfokus eller individens egna ansvar för att överkomma sin funktionsnedsättning. Och tänker såhär, vad är det för historiska, diskursiva, ekonomiska strukturer som har möjliggjort för en förhärskande funktionsfullkomlighet i Sverige. liksom, tänker jag. Att det verkar möjligt att föra också ganska skarpa strukturella och politiska diskussioner om man tittar på normen som liksom skapare av också materialitet och sociala förutsättningar.
Och om jag skulle bara lägga till att om man ska ha en kritisk synpunkt mot det där, det är att risken finns, och det har skett inom queerforskning så vi vet att risken finns, att alla forskar om just det där. Man forskar om strukturer, man forskar inte om individuella grupper, eller man gör det inte helst. Så att jag skulle säga att om 10 år, om queerteori kommer till Sverige, min värderingsskala, så jag skulle bedöma om 10 år, att om vi under dessa kommande 10 år har producerat 50 eller 60 avhandlingar som belyser faktiskt förekommande människor med funktionsnedsättningar och hur de bemöter och blir bemötta av världen, då har vi lyckats. Om vi producerar 50 eller 60 avhandlingar som handlar om att vi har normerande strukturer i samhället, då har vi misslyckats. Och det är där min... Och jag är samhällsvetare, va? Det är också det. Men jag ser att eftersom de här teorierna formuleras av kulturvetare, filosofer och tas upp på det här sättet, så har de en tendens att inte belysa faktiskt förekommande människors existenser i samhället. Och det ser jag som en utmaning. Att kultur är all ära, men jag vill inte glömma bort de här människorna, de här faktiska människorna.
Men här måste jag säga att jag blir liksom lite förvånad över den uppdelning som du gör mellan strukturer och leda erfarenheter, som att det liksom vore omöjligt att liksom...
Nej, inte omöjligt alls.
Det är 80 som ska annorlera erfarenhet och inte normera strukturer, som att inte de levda erfarenheterna och normera strukturer att liksom sammanställs skulle komma i ett fantastiskt avhållande.
Nej, men jag tänker på konkreta exempel. Va? Jag tänker på Robert McCreary, jag tänker på Crip Theory-boken, alltså ursprunget till det här. Jag tänker på Margaret Childrick, jag tänker på alla de här som vi alla känner till. De skriver om strukturer. De skriver om normerande strukturer. De engagerar sig inte i faktiskt förekommande människor. De intervjuar dem, eller de tar intervjuer, eller så citerar de en roman eller en dikt eller någonting sånt. Men det stannar där, och det är prestigeregistret. Så det är det som fortsätter. Det är det. Så jag viftar min lilla flagga som samhällsvetare. Ja, visst, kom till mig.
Nej, för det är det jag tänker också lite, att så här, det som vi var inne på tidigare när det handlar om vilka som på plats, vilka som kan genomföra, så tänker jag från mitt perspektiv som är då, jag är disputerad forskare, jag har 3 års anställning. Det här är också något som många inte vet, att vi ju faktiskt inte, jag är anställd här nu, men jag är anställd i 3 år. De flesta som ni möter om ni pluggar är ju sådana som aldrig har en fast tjänst. Och det gör ju att så, vilka kroppar är det som klarar av stressen? Man behöver inte liksom ha en funktionsnedsättning. Vem klarar av liksom den typen av prekära situationer
överhuvudtaget? Jag tänker att den prekära situationen också villkoras för personer med någon liten funktionalitet. Till exempel av prekära samhällsinsatser, typ personlig assistans, som jag hela tiden till. Jag tänker, Ina, vill du svara? Ja.
Jag tänkte bara att vi hade en här som var för...
Ja, precis. Det är så här. Du först.
Kaj. Alltså när queer kom till Sverige så kände jag att det var en liten makttrend där. Det var de HBTQ-männen som framförde queer i början i alla fall. Jag kände inte att det var relevant för mig som lesbisk kvinna som inte kunde analysera på det här akademiska sättet som de gjorde. Sen har jag mer och mer kanske förstått det, men då kände jag väldigt stor distans. När ni pratar om Crip nu, förutom att jag inte förstår vad du menar med att alla känner till de här författarna, jag har aldrig hört talas om det.
Nej, alla akademiker som jobbar inom Crip-teori menar
jag. Så att det är mig det inbegriper. Men annars tycker jag, när ni pratar om Crip och de här diskussionerna och det som Kristin tar upp, det är diskussioner och debatter som vi för redan nu utan att veta om att det är Crip. Vi för ju de diskussionerna inom funktionshindrade redan nu, tycker jag. Och på Facebook och på andra sociala forum där vi tar upp sådana diskussioner om maktordning och vilka som har tolkningsföreträde och överhuvudtaget strukturella ja, maktordningar. Mm. Och det tycker jag är någonting som är viktigt att föra, och vare sig man kallar det för creep eller inte.
Ja, jag tänkte bara att det var ett väldigt angenämt problem om det skulle bli så att man bara skriver om normens privilegier. Jag ser inte att vi är där än. Jag har inte läst mycket alls om det i alla fall, att man tittar på det i samhället innan den här gruppen och sådär. Så det var ett trevligt problem om det skulle bli så till slut, att det finns så mycket skrivet om det. Sen tänkte jag också där att vi pratade om att det handlar mycket om kultur och litteratur och så. Jag har läst en del om smärta och som använder CRIP-teori på olika sätt. Då. Och där tycker jag ju att det är personer som har levt erfarenhet av smärta själv som gör de intressantaste teoretiseringarna inom det och använder CRIP-begreppet väldigt mycket. Det finns bland annat en Alison Patsava som skriver utifrån det CRIP epistemology of pain. Som man ser det som en situerad kunskap och som man söker. Alltså det är ju människor som skriver ur sin leva erfarenhet och gör det till teori. Och jag skulle gärna se att man börjar forska på normaten på det sättet. Alltså, jag menar, det kan ju vara de här personerna som gör forskningen. Liksom. Det behöver inte vara normaten som gör det själv heller.
Ja, men jag tänker också att kopplat till de säger om att, att de här liksom, stjärnforskarna eller kryptforskarna som liksom alla refererar till. Absolut, jag håller med om att de är liksom till någon sorts litteraturforskare, men de används ju till den här forskningen du efterfrågar. Både du, Hanna och Kristins uppsats och min masteruppsats använder ju kryptteori till att föra fram de här berättelserna du efterfrågar, och den används i, liksom, i andra sammanhang. Så jag tänker liksom att bara titta, absolut, jag håller med om att så här, ursprungsteorin, men jag tänker att ursprungsteorin är ju inte tanke om att den ska stå ensam, utan den använder man ju, man plockar ju utifrån olika teorier och använder dem, och sen så gör man ny forskning som kommer framåt. Så jag tänker att det redan görs, men det kanske inte har kommit upp till den här nivån än. Och det handlar ju också om vilka som antas och vad som är intressant och relevant för det inom den genusvetenskapliga forskningen eller den queer-teoretiska forskningen eller handikappsvetenskapliga forskningen. Alltså här, vi kanske har valt att inte söka doktorandtjänster inom den handikappsvetenskapliga forskningen för att vi tycker att det inte är relevant eller för att vi tycker att så här, det blir svårt att föra den forskning vi skulle önska där. Mm. Alltså jag tänker att det beror på massa olika anledningar. För jag tycker att liksom både i Kristins och Johannes uppsatser så används det redan på det sättet. Liksom.
Nej, men det är precis min reaktion också. Jag tycker att man ser jätteofta olika uppsatser som liksom, man kollar, här görs ju det här som jag har efterfrågat. Liksom, mm. så här, men sen så ser man inte att det tas vidare. Liksom,
och, på. Och det handlar ju mycket om det du pratar om, alltså strukturen inom akademin. Alltså vill man ge sitt liv åt den här otrygga anställningar och allt annat? Liksom. Så här, det är ju ett val till att så här, jag kanske får göra den här CRIP-teorin och använda den i verkligheten och påverka människors liv på RFSL. Alltså göra verklighet av queer och CRIP istället. Liksom.
Jag tänkte också på det när du började prata om de här 80 avhandlingarna som kanske skulle komma. Då är också så här, men om det kommer 80 avhandlingar och de stannar här, vad gör de då? Alltså apropå det här med aktivism och akademi. Alltså vad om, ja, de kanske inte, det kanske inte spelar så stor roll då, om de bara stannar. Om det blir 80 avhandlingar eller en.
Ja. Ja, nu vet jag inte om det är passande att ta upp det här, men jag håller just nu på att skriva en C-uppsats omkring trans och fungis inom kring akademien. Och skulle jättegärna vilja informera och tänka kompetenta människor som tipsar gärna mig om informera. Jag har lagt det på tråden på eventet för idag. Mm. Mitt uppslag.
Mm. Ja, men det är jättebra, för vi måste ju ändå liksom så här pusha för att den här grejen ska komma framåt. Okej, vi börjar liksom så här, vi måste bara, jag antar att fler än jag är typ kissnödiga och trötta och hungriga och allting möjligt. Så jag tänkte att om vi ska ta en liksom avslutande kanske liten genomgång där ni dels kanske får säga någonting om ni nu ser på möjligheten då att överbrygga det här med aktivism. Ni jobbar ju på olika sätt i olika liksom överbryggande positioner. Men även liksom vad ni tycker behövs. Vilka frågor är, det här är ju naturligtvis svinstora frågor. Och jag hoppas att diskussionen kan fortsätta kanske på Facebook och annat. Men vad är det för frågor som ni tycker är mest angelägna att diskutera nu då, framöver? Vad liksom behövs det i det här fältet? Om vi nu lyckas pusha in lite mer faktiskt av de här frågorna i olika uppsatser, forskningssammanhang. Vad är framtiden? Och frågan om hur man kan koppla aktivist på akademi ytterligare för att det inte ska stanna på liksom, 80 avhandlingar som läggs på hög. Mm. Ja, om du börjar
spela till det. Ja, då var det framtiden. Jag tänker att framtiden är det som jag frågade innan, alltså en konkret situering av kunskapsbärare inom akademin, framförallt inom det han uppnåller på sig i handikappvetenskap. Fältet kritiska funktionalitetsstudier, tänker jag, behöver också liksom situering, och man behöver diskutera tolkningsföreträden, levda erfarenhetens betydelse och så vidare. Och också i relationen till aktivism och akademi så tänker jag att man behöver bryta, alltså personer som sysslar med aktivism behöver kanske få vägen in till att verka inom akademin om man har det intresset i egen värde. Men man behöver kanske tillgängliggöra akademin för de personer som nu är aktivister. Liksom. Och också tillgängliggöra den akademiska kunskapen. Jag tänker att vi sysslar, precis som Kite sa, så sysslar funktionshinderrörelsen eller Independent Living-rörelsen både i Sverige och utomlands med frågor som skulle kunna tolkas som kritteoretiska på ett så praktiskt vis. Och vi diskuterar frågor om identitet och självbestämmande och funktionalitet och görande, materialitet, liksom ganska abstrakta akademiska frågor också, men att det är ganska vägen in. Och det tänker jag har att göra med liksom, det akademiska läget för studier om funktionalitet i Sverige idag. Att hur gärna bjuder man in aktivister att diskutera i akademiska rum kring funktionalitet, men också den här idén om att jag som är handikappvetenskaplig professor, jag tycker ju om den här personen, eller den liksom diskursiva idén som vi pratade om tidigare, att man tycker om och för men inte med kanske. Alltså, jag skulle efterlysa mer gemensam forskning mellan etablerade forskare och aktivister, så, som också är maktkritisk kring den relationen, vem är forskare och vem är aktivist. Så.
Vad ska du forska om då?
Det kan ju forskas om, jag tycker att det är intressant med materialitet och kritiska funktionalitetsstudier kring teori, och det här, just det här med materialitetens retorik, vilka diskursiva eller samhälleliga budskap ligger i materialiteten, vilka budskap ligger i det här rummet, vem är normaten som ska plats här. Så, men också tänker jag större forskning om smärta, som mina forskare kommer att tänka mycket på, att det också behöver inlämnas i kritiska funktionalitetsstudier och teoretiska studier, så att det inte bara handlar om uppfattade stabila tillstånd av funktionshinder i relation till miljön. Alltså mer forskning om placering och funktionalitet, tänker jag.
Mm. Jag tycker, så jag håller med om i princip allt som du sa. Mm. och alltså, det som jag har tänkt allra mest på både, alltså innan och också nu, är just att så här, alltså, öppna upp forskningen för aktivism också på det sättet att man faktiskt kan bedriva forskning tillsammans. Alltså för att också kunna öppna upp det för personer som kanske inte har eller kan få den positionen som forskare, att ändå bidra med sin kunskap och föra alltså teorier och akademin framåt. Vad var det mer?
Vad ska du forska om?
Ja, det. ja, men varför inte? Men också verkligen så här, maktrelationer. tycker jag att det ska forskas om i relation till funktionalitet.
Jag är forskare, jag ser mig inte som aktivist, men det som jag hoppas kan kunna ske, om jag skriver en bok som handlar om hur det funkar i Danmark och inte funkar i Sverige, så hoppas jag att aktivister som vill driva de här frågorna kan ta stöd i det material som jag har kommit fram till och min medförfattare i den här boken, vad vi har kommit fram till, och använda det för att förbättra situationen i Sverige. Så jag vill inte bli aktivist. Men jag är mycket medveten om att forskning är politik. Det har alltid varit. Jag menar, det kan man inte, om man inte har förstått det så ska man sluta som forskare. Den forskning som man gör har politiska innebörd. Men jag hoppas att det som jag får fram genom att jag är forskare ska kunna komma till användning för folk som är aktivister eller bedriver aktivism. Och jag tycker att en viktig fråga just nu inom handikappforskning, det är frågan om tillgänglighet. Jag tycker att det är en av de bästa och intressantaste och viktigaste begrepp som har kommit ur hela den internationella handikappforskning. Och när det gäller just det ämne som jag är intresserad mig särskilt för, sexualitet, så har jag kommit fram till att om vi ser sexualitet i termer av tillgänglighet så kommer vi mycket längre än om vi ser sexualitet i termer av rättigheter. Därför att om man tänker på tillgänglighet så säger man, tänk själva, om man säger att alla med funktionsnedsättningar, alltså fysiska funktionsnedsättningar, de får härmed tillgång till det offentliga rummet. Sen så gör man ingenting. Inga hissar, inget punktskrift, ingenting. Man har sagt att ja, ni har tillgång till det. Klarar ni inte av det själva, då får ni skylla själva. Too bad. Varför kan man inte göra så inom den privata sfären också? Att sexualitet, det är klart att alla har rätt till sin sexualitet och att utforska sin sexualitet, säger man. Ja, det säger vi. Det har alla. Ingen skulle förneka det. Men vad har man för positiva åtgärder som hjälper folk som behöver hjälp och stöd att få det? Så där tycker jag att man kan använda tillgänglighetsbegreppet på ett väldigt politiskt intressant sätt. Och sen så är det alltså de saker som man ska forska om. Jag har tre förslag. Det första är att man ska forska om människor som ljuger om att ha funktionsnedsättningar. Tiggare till exempel, som kanske har funktionsnedsättningar, kanske inte. Vad säger det om normalitet och funktionsnedsättning och förväntningar och makt? Och jag tänker på den boken av Susan Schweik som jag tycker är en fantastisk bok som heter The Ugly Laws, som delvis handlar om tiggare i början av seklet som faktiskt ljög, som inte hade någon sex funktionsnedsättning, men de utgav sig för att ha det. Och hon gör en jättespännande analys, så det är den typen av forskning tycker jag är spännande. Liknande så föreslår jag att man tittar på bad crips. Man har en tendens inom queer theory och quit theory att man framhäver de som gör det man vill att de ska göra. De protesterar, de är besvärliga, de gör precis det som man vill att de ska göra. Men sen så finns det andra människor som blir helt bortglömda. Och det vill säga de som är bad. De som är då queer eller crips, men som gör som man inte vill att de ska göra. Jag tänker på sådana som Oscar Pistorius. He's a bad crip. Jag tänker på sådana som Christopher Reeve, som många, åtminstone i USA, han som var Superman, som fick en förvärvad skada och som ägnade sitt liv sen åt att bota det här. Han hatas i USA, hatas. Han är en bad crip. Och det är också det där, liksom, hur kan man titta på de människor för att syna de saker som vi inte ser i crip theory till exempel, därför att vi alla tycker att det är så fantastiskt. Vi berömmer oss själva, så det är lite självkritik. Och sen så tycker jag nämnde det när vi hade ett litet seminarium tidigare. En sak som jag också tycker är så otroligt spännande upptäckte jag när jag gjorde fältarbete i Danmark. Just bland människor med intellektuella funktionsnedsättningar, det är mat. Det är skitspännande. Alltså jag trodde när jag var i de här gruppboenden att det stora problemet eller det stora samtalsämnet skulle vara sexualitet. Inte det minsta. Det har de klarat av. Det klarade de av för länge sedan alltså. De har liksom sett att handskas med det. De pratar med varandra. Det är otroligt respektfullt. Men när det gäller varje måltid så var det en kamp. Därför att de här människorna med intellektuella funktionsnedsättningar, de är vuxna människor. De får bestämma vad de vill äta. Det bara det att de ofta vill äta pizza och choklad och saker som personalen tycker, nej men det, alltså de kan bara inte äta det där. Så att det var ständiga gränsdragningar, ständiga kamper över det här med mat och vad det betyder. Så också igen, det är sådana här små saker som kanske verkar lite obetydliga, men som ser en värld av etiska engagemang och beslut och vem som får bestämma över vem och var makten är och var det sitter och så vidare. Så det är mina förslag för forskning.
Mm. Okej, tack så jättemycket. Ja, alltså det är, ja, jag är, vet inte hur jag ska sammanfatta det här, för det är liksom på något sätt som att det här samtalet, när jag tittar på hur många som faktiskt har kommit hit och på liksom så här vilket engagemang som finns, så det är bara ett samtal som verkligen liksom behövs och som jag hoppas ska kunna fortsätta på olika sätt. Och jag tänker på en bok som jag nyligen läste som heter Feminist Queer Creep Queer av Alison Kafer, så pratar hon just om hur disability never figures as a promise of the future. Handikapp aldrig uppfattas vara någonting i hela framtiden liksom. Och det, på ett sätt och vis, den typen av teoretiserande var det som ledde mig in på det här seminariet också, just runt att så här börja tänka att okej, vi har haft lyftseminariet, det har diskuterats de här frågorna. Jag är jätteglad också att flera av er som har varit aktiva i lyftseminariet varit här och diskuterat, för att den här typen av samtal ska liksom kunna, ja, existera, och inte minst att ni som är här. Jag känner liksom att på många sätt så skulle jag önska att vi hade haft liksom ett typ av vittnesseminarium på ett annat sätt, där alla hade kunnat ge mer av sina egna erfarenheter och bakgrunder, som jag vet att det här rummet finns extremt mycket kunskap också. Så att jag vill gärna att om det är liksom någon som har idéer om hur man kan ta såna här saker vidare och idéer om liksom fortsatta samtal, så kontakta gärna oss på Facebook. Jag kan också där skriva ut vår mailadress, för tyvärr så ligger vår hemsida på Feministisk Forskning just nu nere, vilket är väldigt tråkigt. Men jag kommer att posta just hur man blir medlem och vår mailadress, så ni kan kontakta oss på Facebook, så att det är möjligheten till att kunna fortsätta samtal också. Fint. Jag är jättetacksam för era extremt intressanta diskussioner. Jag är också jättetacksam för alla frågor och reflektioner som har kommit under tillfället. Jag ber om ursäkt för att vi inte har haft en paus, för jag känner att det behöver man också, oavsett vem man är. Jag hoppas att jag får träffa fler av er igen. Tack så mycket!